Ska vi be tillsammans än en gång. Gud, tack för ditt ord. Tack för hälsningen genom ditt ord. Herre, kom nu till oss där vi är. Möt oss med vår längtan, med vår bön. Genom din ande. I Jesu namn. Amen. Visst är det härligt att sitta och titta i en bok om fjällvandring i den svenska fjällvärlden. Men det är något annat att själv åka upp och vandra. Att komma ut på Karlfjället och möta de storslagna bergen, sjöarna, jojkarna. Visst är det smidigt att klicka sig fram på Spotify och lyssna på Anna Ternheim och The Longer The Waiting. Men det är klart att det är något annat att gå på konsert på Södra Teatern. Glida ner i den där sköna stolen och själv få lyssna till Anna när hon sjunger och spelar. Ljuset släcks. Musiken, sången, stämningen, närheten. Visst är det bra att vi kan livestreama våra gudstjänster här i Andreaskyrkan så att vi kan ta del av dem på en skärm hemma vid eller någonstans där vi är. Men det är något annat att få komma hit till kyrkan och fira gudstjänst tillsammans. Känna doften, atmosfären. Att själv få sjunga med i lovsången till andra som finns här i kyrkan. Det finns inget som kan slå den egna förstahandserfarenheten. Att själv få upptäcka, att se med sina ögon, att lyssna med sina öron. Att bilda sig en egen uppfattning istället för att lyssna till någon annan. Att läsa en bok där man inte har något annat att jämföra med. Jag tror att det är på samma sätt med Jesus och den kristna tron. Evangelisten berättade om mötet med Jesus och de där första lärjungarna. Jesus vände sig om och de frågade honom vart han skulle. Jesus frågade: följ med och se. Var bor du någonstans? Följ med och se. Och de gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Så enkelt beskrivs mötet med Jesus. När vi gått en bit så vände han sig om och frågar: vad vill vi egentligen? Ja, inget speciellt kanske vi säger. Bara veta var du bor. Men istället för att ge oss adressen så inbjuder han oss att följa honom och själva se. Och så gör vi det. Och sen så stannar vi en dag i sänder. Lärjungen Andreas hade mött Jesus. Och han gick till sin bror Petrus och sa: jag tror att jag har mött Guds Messias. Följ med du också. Och Petrus följer med till Jesus. Och hela hans liv förändras efter det där mötet. Filippos bodde i samma stad som Andreas och Petrus. Han har också börjat följa Jesus. Och han gick till sin kompis Natanael och sa: jag tror att jag har mött honom som det står berättat om hos profeterna och i lagen. Följ med och se du också. Profeten ifrån Nasaret. Men Natanael, han är lite mer tveksam och säger: kan det komma något gott ifrån Nasaret? Var det inte Betlehem som profeterna hade talat om? Men Filippos, han ger sig inte. Ja, men följ med och se själv då. Okej då, säger Natanael. Och han följer med till mästaren på nytt. Jag tänker att Andreas och Filippos blir bra vägvisare också för oss idag. Följ med och se. Bilda dig en egen uppfattning. Tro inte bara för någon annan har sagt det. Gör en förstahandserfarenhet av vår kyrka, av människorna, av kören, av Bibeln, av bönen, av tron, av Gud. För visst är det väl den egna upptäckten som betyder någonting när allt kommer till kritan. Det är i mötet någonting sker. Jag undrar om Jesus levt på jorden idag. Om han hade använt de där sociala medierna som vi har möjlighet till. Facebook, X, Instagram och annat. Jag undrar hur många vänner han hade haft på Facebook. Eller hur många som hade följt honom på X. Han kanske hade arbetat som en influencer. Hur många följare hade han haft då? Vad hade han tjänat? Kan man följa Jesus på nätet? Eller på Instagram? Är det det som menas med att följa Jesus? Nej, jag tror att det handlar om något annat. I Bibeln läser vi om lärjungar. I evangelietexten idag så läste vi om några av Jesu lärjungar. Ja, vad är då en lärjunge? Ja, själva ordet lärjunge kommer ju från latinets discipulus som betyder lärling eller lärpojke. I engelskan så heter det disciple. På norskan disciple. Ett ord som är besläktat också med vårt ord disciplin. Antikens filosofer hade lärjungar. Sokrates med mera samlade många lärjungar omkring sig. Det gjorde också profeterna i Israel. Elia. Elisa hade lärjungaskolor. Rabbinerna och de skriftlärda samlade lärjungar omkring sig. Johannes döparen hade egna lärjungar. Vi möter ordet lärjunge 269 gånger i Nya testamentet. Ordet kristen nämns 3 gånger. Idag så kanske vi talar mer om att vara kristen än att vara en lärjunge. Kanske vi skulle behöva återerövra det här begreppet lärjunge på nytt. Ordet kristen kan leda till associationer om att vara färdig. Man vet vad det handlar om. Lärjungen är på väg. Lär sig. Utvecklas i relationen med sin mästare. Det handlar inte om att vara framme. Att tro sig ha allt. Det är mer någonting som lever. Något pågående. Ett nu och en rörelse framåt. De första ord Jesus säger till sina efterföljare är: följ mig. Inte tro på mig. Det kommer senare. När de lärt känna honom lite mer. Kanske det är också hit som vi behöver återvända idag. Så länge ordet tro blir nyckelordet finns risken att nyckeln inte passar riktigt i våra låsningar. Då handlar det hela tiden om vad ska vi tro? Hur stor tro ska vi ha? Eller hur liten tro kan man ha? Och mycket kretsar kring oss själva och vår egen andlighet. Eller brist på andlighet. Medan Jesus hela tiden står vid vår sida, tyst. Och väntar på att vi ska vända oss mot honom. Lägger vi betoningen på tro så hamnar vi lätt i diket hur vi tror. Och relationen till Gud kommer lätt åt sidan. Vi gräver ner oss ännu djupare i att behöva ta ställning. Konservativt eller liberalt. Höger eller vänster. Katolik eller pingstvän. Att vara kristen blir att ha de rätta åsikterna om Gud. Böckerna blir viktigare än bönen. Debatterna kanske viktigare än de gemensamma måltiderna. Kyrkan kan bli en undervisningssal istället för ett heligt rum. Fokuseringen på min tro kan bli ett alibi som skyddar mitt privatliv för besvärande frågor. Jag har ju min tro. Det kan väl ingen ifrågasätta. Djupare frågorna om identitet, lojalitet, var mina verkliga motiv finns, kommer i bakvattnet. Jag har ju min tro. Risken finns att tro blir något vid sidan om en Gud som vill dela mitt liv. Dörren öppnas för andra och annat att också forma mitt liv. Tänker jag istället följa så riktas uppmärksamheten mer mot personen som jag följer än att tro på ett visst sätt eller ett visst system. Då kommer relationen mer i centrum än min egen tro. Då blir bönen, det personliga samtalet, viktigare. Då lär jag mig genom att pröva och testa, parat med vägledning tillsammans med andra. Då riktas fokus mot Jesu närvaro med mig. Vad säger han? Vad gör han? Vad vill han? Vilka områden berörs mitt liv av? Och jag påminns om vad som finns där djupast inne också hos mig. Vad är det jag längtar efter? Vad är mina drivkrafter? Vad är jag rädd för? Och plötsligt så upptäcker jag att Jesus inte alls är intresserad av min andlighet eller tro. Han är intresserad av mitt liv, mina relationer och min vardag. Följ mig, sa han till de där enkla killarna vid Genesarets sjö. Bilda dig en egen uppfattning. Gå i mina spår så upptäcker du vad det innebär. Visst kan du lyssna till andras vandring. Visst kan du läsa om andras väg. Men själv då? Vill du inte ta några steg tillsammans och följa? Det finns inget löfte om en dans på gröna ängar eller ett liv utan svårigheter. Ett liv i fullkomlig hälsa och harmoni. Jesus kallar oss att följa honom. Det är inte en kallelse att stiga ur verkligheten, utan det är en kallelse rakt in i. Paulus skriver: han finns före allting och allting hålls samman i honom. Livet med Gud och livet i världen hänger ihop. Och därför behöver jag inte fly ifrån det ena till det andra och ständigt vandra däremellan. Utan jag kan gå på vägen och följa den där ledstjärnan. Jesus går före mig. Han går bakom mig. Han går vid sidan av mig. Han omger mig på alla sidor. Följ med och se du också. Amen.